Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Kungligt.
Med mig, Jenny Alexandersson, och med...
Sara Eriksson. Vilket intro!
Härligt, härligt.
Hur är det med dig,
att
Jenny?
Höra sig luren igen. Det är bra. Jag kämpar på för att hålla mig frisk och kry. Så här, i början på hösten så kommer alltid alla basiller via skolan och jobbet.
Ja,
så är det.
Så är det ju.
Hur mår du?
Jo, men det är bra. Jag var väldigt rädd där att jag skulle dra på mig någon riktig höstförkylning. Jag var ju faktiskt på en coronapassad konsert i söndags.
Åh, vad spännande. Vad då?
Marcus Krunegård spelade på Mosebacke i Stockholm på Södermalm. Ja. Och när vi bokade de här biljetterna, jag och min tjejkompis, så hade vi sett framför oss liksom, du vet, lite höstsol. Mosebacke är ju fantastisk utsikt över Stockholm. Men jag tror aldrig att jag har sett så mycket regn på en och samma tidpunkt.
Fick du sitta där i en sån här regnponcho eller någonting?
Jag hade på mig en regnjacka och gummistövlar. Men i och med att det var sittande så fick man ju de här 2 timmars öppen himmelregnet rätt i knät. Ja. Och under själva konserten, man blev ju så himla euforisk över att bara få höra livemusik och vara på konsert. Så då tänkte man inte riktigt på hur blött och kallt det var. Men det fick man ju känna på när man gick därifrån. Och då tänkte jag att nej, nu blir det säkert en riktig dunderförkylning. Men peppar, peppar.
Klarat
mig än så länge.
Du, det får mig att tänka på kungen när han satt i en svart sopsäck på Victoriadagen. Det hellregnade vid Borgholms idrottsplats.
Ja, just
det. Och det enda skydd de hade mot regnet, kungafamiljen, det var de här svarta sopsäckarna. Det var väl någon som inte hade hunnit tänka till ordentligt att vädret kunde ändra sig.
De kanske hade
blivit drog på sig den.
De kanske hade blivit för bortskämda för många år med så fint väder. För det är ju faktiskt ganska ofta fint väder just på Victoriadagen. Men ja, en regnponcho kanske hade varit bra.
Vad ska vi prata om idag, Sara?
Ja, men vi ska prata om Prince Andrew som nu bygger upp försvar då. Och vi ska även prata om Harry och Meghan som är med på listan över världens mest inflytelserika personer. Och pryder nu dessutom omslaget av Time Magazine. Och det här, Jenny, det har ju verkligen skapat ett ramaskri världen över, eller hur?
Herregud, en lavin av kritik och en hel del peppande ord också i och för sig. Främst i USA. För i Storbritannien så är de inte lika hyllade. Och nu funderar man på museet Madame Tussauds, det vaxdockmuseet, på att plocka bort Harry och Meghan som dockor. Mm-hmm. Och Meghan, hon blir återattackerad av sin pappa i medierna, och frågan är om de någonsin kommer bli sams.
Ja, det är verkligen en fråga som vi bör diskutera. Och vi ska även prata om prinsessa Märtha Louises dotter, Maud Angelica, som nu debuterar som författare. Och vi ska även prata om att det snart släpps en dokumentär om prins Philip, där brittiska kungafamiljen delar med sig av minnen av prinsen. Och vi får även se då bilder som vi aldrig tidigare har sett.
Det blir spännande.
Ja.
Men vi slår ner i Storbritannien först. Det första vi gör,
det gör vi
i podden.
Yes.
Du nämnde ju där, Sara, i introt att prins Andrew, han bygger upp ett försvar. Och ja, det gör han ju verkligen. Ni känner ju alla till den här historien. Att Virginia Roberts Jeffrey, en ung kvinna som blev våldtagen och utsatt för diverse skit av Jeffrey Epstein. Han blev ju dömd för sexbrott. Jeffreys bästa vän, eller inte bästa, men nära vän, prins Andrew, utpekas ju nu som en person som Virginia tvingats ha sex med. Så hon har stämt honom i ett civilrättsligt mål. Det är bakgrunden. Och nu så har prins Andrew då anlitat Hollywood-advokaten Andrew Brettler, som tidigare försvarat flera kända män som då misstänks för våldtäkt.
Ja, och den här advokatbyrån då, Lavely & Singer, har många kändisar på sin klientlista. En av dem är ju skådespelaren Armie Hammer som anklagades för sexualbrott och kannibalism i ett mycket uppmärksammat mål tidigare i år. Och hans advokatbyrå har även representerat Charlie Sheen och Bill Cosby. Så att flera stora namn finns ju tidigare med bland deras klienter och nu även då Prince Andrew.
Mm. Det är väl ingen slump att prins Andrew väljer just Andrew Brettler. Jag tror att det är väldigt strategiskt val. Och det var ju bara 4 timmar innan den första förhandlingen skulle starta som Andrew Brettler då meddelade att det är han som ska försvara prins Andrew. Mm. Men han har ju ett helt stall av medhjälpare såklart, så att det är ju en svärm av advokater som ska hjälpa prins Andrew ur den här knipan. Och första förhandlingen har ju faktiskt varit. Och det Andrews, prins Andrews advokater då har gjort, det är att peka på att det här åtalet ska ogillas eftersom prinsen inte fick stämningsansökan på ett korrekt sätt. Och det har vi också pratat om. Det var ju så här att amerikanska advokater försökte då gång på gång lämna över de här dokumenten till prins Andrew som säger att han är stämd i rätten och att han måste yttra sig i den här frågan. Prins Andrew, han hade ju stängt in sig på i sin bostad Royal Lodge och vägrade släppa in inga gäster alls.
Ja, och de här dokumenten lämnades ju till och med över till polis då som tjänstgjorde vid grindarna hem till Andrew. Och polisen ska sedan då ha överlämnat dokumenten till prins Andrew. Men han försökte ju liksom gömma sig innanför de här kungliga väggarna och trodde att så länge jag inte lämnar mitt hem så kan ingen nå mig.
Mm. Och det här är ju en jäkla soppa och allting har ju sin upprinnelse i den här vänskapen då med Jeffrey Epstein. Och den 27 augusti då så ska ju prins Andrew enligt de här dokumenten tagit emot stämningsansökan. Och då, det finns en advokat som heter Lisa Blom i USA. Hon har då representerat flera av Jeffrey Epsteins offer de senaste åren. För det har ju varit åratal av åtal och misstankar och gripanden. Jeffrey Epstein, han tog sitt liv i fängelset i väntan på en ny dom, det var 2019. Men Lisa Blom har i alla fall då sagt till brittiska medier att ingen står över lagen. Och det kan man ju verkligen hålla med om. Inte ens en kunglighet ska stå över lagen.
Nej, och hon tror ju även att det då kan komma att sluta med att en domstol i Storbritannien kommer att tvinga prinsen då till att delta i rätten. Och det ska ju bli väldigt intressant att följa det här i och med att det känns som att Andrew, som varit så himla otillgänglig och osamarbetsvillig, hela tiden trott att han kan köra någon form av strutsmetod, huvudet i sanden, och att den här kungliga sfären hela tiden ska skydda honom från det han har gjort och hans vänskap med Jeffrey Epstein.
Han har ju hela tiden förnekat brott, det ska vi ju säga. Mm. Och ni minns väl den här intervjun med BBC 2019, där han hävdade att han inte ens hade träffat Virginia Roberts Jeffrey. Han visste inte ens vem hon var. Och det var ju en skandalös intervju. Alltså där blev han ju påkommen med lögn efter lögn. Han svettades, han var röd i ansiktet. Han var så påtagligt stressad. Och det var ju efter den intervjun som drottningen gjorde sitt drag, eller hur sa det?
Ja, precis. Då tyckte hon inte att det passade sig att Andrew skulle vara inne i den kungliga värme längre. Så han blev ju utkastad ifrån den helt enkelt. Och vi har ju faktiskt inte sett honom i några kungliga sammanhang sedan dess. Han har ju också blivit av med majoriteten av sina uppdrag. Vi vet att många organisationer, eller de flesta organisationer och som prinsen har jobbat tillsammans med som bland annat beskyddare, de har ju valt att avsluta samarbetet med Andrew på grund av att de helt enkelt inte vill bli förknippade med honom.
Mm. Och Virginia Roberts, hon är ju idag en gift trebarnsmamma. Hon bor i Australien. Och det här måste ju såklart vara en mardröm för henne att genomföra en sån här rättegång. Men samtidigt så kan jag tycka att det här är bra. Det är ju ändå så att hur mycket skit man än sopar under mattan, till slut så börjar ju mattan att buckla.
Ja,
och skiten rinner ut. Jag menar, jag vet inte vad som är taktiskt att göra här, men hade jag varit prins Andrew, nu vet vi inte om han är skyldig eller inte, men det lutar väl åt det efter alla de här lögnerna och konstigheterna som har pågått. Och jag har ingen anledning att inte tro på den här Virginia Roberts. Stå för vad du har gjort, prins Andrew. Delta frivilligt nu i den här rättsprocessen. gör det bästa av det, för att han är ju redan brännmärkt, eller hur?
Ja, och som sagt, det är ju det som Andrew just nu förknippas med. Och vi pratade om det i förra veckans podcast, där den här undersökningen hade gjorts gällande kungligheternas popularitet i Storbritannien. Och där ligger ju han sist, med råge.
Det kan man säga.
Ja.
Men vad blir, alltså, vad kan bli konsekvenserna ifall prinsen döms, tror du?
Oj, ja.
Förlåt säga att, alltså, brittiska medier pratar ju om saftiga böter, typ 190 miljoner eller vad det kan vara. De har inte pratat så mycket om fängelse, men oavsett vad han blir dömd till, alltså, hur påverkar det kungahuset?
Nej, men jag tänker att allting som liksom får kungahuset att gunga, alltså, det ifrågasätter ju såklart hela monarkin. Det är också väldigt många som... Det skapas ju någon form av irritation, och liksom, det mörklägger just där att kungligheterna tror sig kunna göra vad de vill och leva det här livet, och att sådana här saker inte ska komma fram. Det är klart att även om det här bara gäller prins Andrew, så läggs det ju då en skugga över hela den brittiska kungafamiljen, och även då hur de har kanske, vad ska man säga, reagerat eller inte reagerat, och liksom hur deras handlingar har sett ut gentemot prinsen. Nu tog ju som sagt Elisabeth det här steget när hon valde att liksom, ja, stänga ut Andrew från den kungliga värmen, men jag tror att många inte tycker att det är nog, särskilt inte om han döms. Vad tror du?
Nej, men jag tänker bara i grund och botten att om han blir dömd, då ska han ta sitt straff, vad det än blir. Och det är ju så här att det är klart att det påverkar monarkin, att det påverkar kungahuset. Varför ska folk vilja ha en kungafamilj där medlemmar beter sig vidrigt och begår grova brott? Vad är då meningen med att ha en kunglig familj? För de ska ändå stå för det här, faktiskt vara lite höjda över oss i moral. Mm. De ska ju bete sig lite bättre än vad vi andra gör. De ska vara förebilder, och allt det försvinner ju när familjemedlemmar beter sig på det här viset. Och det är ju inte, alltså, vi har ju sett andra skandaler i brittiska kungahuset med Fergie försökte ju sälja en öppen dörr in till kungafamiljen till en saudisk affärsman som visade sig vara en förklädd reporter och sådär. Att väldigt mycket skit i hörnen, kan man säga, att det för många av de här medlemmarna handlar om makt och pengar och att behandla människor på ett vidrigt sätt, och så kan man ju inte ha det. Så är det ju.
Det är lite intressant också just det att brittiska kungafamiljen är ju liksom kungafamiljernas kungafamilj på något sätt, och de sitter ju lite över resten av monarkierna runt om i Europa, är känslan sådär. Mm. Och det finns ändå inte något annat kungahus som har så eller haft så många skandaler.
Nej, verkligen.
Det är lite intressant, tycker jag. Men det här ska ju såklart bli väldigt spännande att följa. Och som du säger, Jenny, nu hoppas man ju att prins Andrew liksom tar sig i kragen och gör det han måste göra för att liksom på något sätt...
Han har ju ett S i rockärmen, och det är ju det att hans advokater kommer då hävda att han har åtalsimmunitet och inte som kunglighet, för det har bara drottning Elisabeth, hennes allra närmaste i Storbritannien, men som en diplomatstatus, för att de menar att han var utsänd som en affärsattaché, handelsattaché.
Under den tiden som det här brottet eventuellt då ska ha begåtts.
Ja, och frågan är om det kommer fungera.
Det blir intressant att följa, och vi kommer givetvis att prata mer om det här i Kungligt.
Ja, vi hoppar över till Sverige, för att här har det också hänt saker, inte lika dramatiska som i Storbritannien. Men vi har haft riksmötets öppnande. Det var ju tisdags den 14 september, och förra året så var ju kungen och drottningen med. Men i år så var även kronprinsessan Victoria och prins Daniel med. Nu har man ju lättat lite på restriktionerna, så jag antar att det handlar om det helt enkelt.
Mm, och traditionsenligt så höll ju kungen tal i samband med mötets öppnande. Och jag tycker vi ska lyssna lite på vad han sa i sitt tal.
Även om ni sitter mer spridda än vanligt, Jag är glad att samtliga ledamöter återigen kan samlas här i riksdagens kammare. Vi är många som hoppas att dagens ceremoni ska vara ännu ett steg på vägen ut ur pandemin och mot en mer normal tillvaro. Drottning Kristina författade under sin livstid mer än 1000 aforismer. Och en av dem har jag fäst mig särskilt vid och lyder som följande. Ett lands lycka och välgång står och faller med den kunskap och bildning vi ger våra unga. Det är lika sant idag som när det skrevs på 1600-talet.
Ja, det går ju inte att komma ifrån att det är så mycket som fortfarande handlar om corona och pandemin i vårt samhälle. Och det är ju inte förvånande att kungen tar upp det, eller hur?
Nej, utan han valde att lyfta i talet just de här utmaningarna som präglat vårt land under det här året och alla människor. Och han belyste även att det finns andra orosmoln både inom Sverige och i vår omvärld. Men han höll ju liksom ett tal som innehöll både hopp och en påminnelse om att om liksom problemen som finns runt om i världen. Och där tycker jag att kungen alltid liksom pratar om hopp och även utmaningar, men där han också trycker på att det är just genom att vi är tillsammans i en demokrati där vi liksom kan hjälpas åt och anta de här utmaningarna. Och det är ju såklart viktigt.
Men på tal då om demokrati, Sara, för att i samband med riksmötets öppnande så kommer det alltid mycket kritik kring, ska verkligen kungen öppna det här mötet? Han har ju ingen politisk makt, men han ska ändå stå där och hålla i den här öppningen. Och så kommer alltid motargument till det såklart. Men hur ser du liksom på det här delikata problemet, ska jag inte säga, men situationen?
Ja, men det är som du säger, att så fort det är dags för riksmötesöppnande så kommer det såklart delade meningar kring kungafamiljens närvaro. Och det handlar ju främst om att många ser ju monarkin som en motsats till demokratin i och med att kungligheterna inte är folkvalda och heller inte har någon politisk makt och så vidare. Jag ser liksom, jag förstår att de här argumenten cirkulerar och att det råder delade meningar. Jag tänker dock mycket på den rollen som kungen och kungafamiljen har idag, som är symbolisk och som handlar om att visa vad Sverige är och vad Sverige gör. Och där är ju demokrati en av nycklarna såklart och en av det viktigaste vi har. Och då att kungen håller ett politiskt neutralt tal där han förklarar mötet öppnat också. Det finns ju en stark symbolik i det som jag ser inte den som demokratisk riktigt. Hur ser du på det?
Jag tycker att man alltid ska ha en diskussion kring allt som har med demokrati, monarki och statsskick och sånt att göra. Mm. Den ska hållas levande. Men sen är det ju så här att enligt den successionsordning som vi har idag så har ju kungen ingen politisk makt. Den är endast ceremoniell. Och en av hans uppgifter som faktiskt då finns kvar efter den här grundlagsändringen som jag har för mig trädde i kraft 1974, det är ju just att öppna riksmötet. Och så länge inga ändringar görs i den här lagen så är det ju så här det kommer vara. Kungen öppnar riksmötet. Och sen kan man ju tycka hur mycket man vill i den här frågan. Men faktum kvarstår, kungen och regeringen följer ju den grundlag vi har. Och kungen har ju inte mer makt för att han håller ett tal och förklarar ett möte öppet. Och precis som du säger, Sara, jag ser det också som så att kungen är ju främst en symbol för Sverige. Men med det sagt, man kommer ju in i en väldigt mycket vidare diskussion och det bottnar ju alltid i att är det demokratiskt att ha en kungafamilj och en regent som ärver sitt ämbete när allt annat i vårt samhälle handlar om att man ska inte ha en nepotism, man ska inte ha folk som ärver titlar och makt och sådär, men just regenten gör ju det. Och den diskussionen måste ju få vara levande. Man måste ju kunna få kritisera kungafamiljen likväl som man kritiserar politiker eller andra människor med makt. Och just den här frågan, ja, den kommer ju inte ändras så länge vi har den grundlag vi har.
Nej.
Sen finns det ju, jag såg det också det jag sa, att det var ju två politiker, eller riksdagsledamöter, tror det var från Centern och Socialdemokraterna som är då med i Republikanska föreningen som skrev ett inlägg kring detta. Och jag välkomnar det också för att som sagt, diskussionen måste ju få vara levande. De menar på att de kommer vägra att sjunga kungssången för att man inte vill sjunga en sång till en person som då ärvt sin titel. Liksom. Mm. Där tycker jag väl liksom att, ja men sjung inte då.
Nej.
Men man behöver inte heller liksom kanske göra någon stor grej av det, för det är fortfarande vår grundlag, och jag menar, då får man jobba för att ändra den grundlagen då.
Ja, och det är samma sak, jag tror det var, jag vet inte om det förekom nu vid det här öppnandet, men förra året så var det, jag tror det var 4 stycken politiker som då dels vägrade sjunga kungasången, och de vägrade också ställa sig upp när kungafamiljen gjorde entré till plenisalen. Och det här skapar ju debatter just kring allt det här. Och som du säger, Jenny, det är viktigt att en debatt pågår. Det är viktigt att det också ifrågasätts. Och också att alla har rätt till sina olika åsikter kring det här, givetvis.
Mm. Så är det ju. Men jaha, det är spännande.
Det är spännande, och det är liksom en fråga som det inte riktigt finns något svar på. Utan för det råder så många delade meningar, såklart, kring det. Men om man blickar tillbaka i historien så har ju såklart den, med all rätt såklart, kungligheternas närvaro och betydelse vid riksmötesöppnande minskat väldigt mycket mot hur det såg ut innan 1974. Det kan man ju säga.
Mm. Vi stannar kvar vid kungen, för att han har ju faktiskt delat ut medaljer tidigare i veckan. Och det var medaljerna Hans Majestäts Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Vita havet på Kungliga slottet.
Ja, och det var ju kul. Vi, som sagt, vi börjar återgå lite mer till det normala, så nu kan man ändå samlas några stycken vid såna här ceremoniella tillställningar. Och tidigare så kallades ju den här medaljen för hovmedaljen, och den tilldelas då människor som gjort särskilda förtjänster för samhället samt konstnärliga insatser inom musik, scenisk framställning och litteratur. Och förra året då så hölls ju ingen ceremoni på grund av pandemin, så nu fick ju de som tilldelats medaljen 2020 närvara på slottet. Och där såg vi olika pristagare, eller hur, Jenny?
Ja, Beatrice Ask, Robin, artisten, Johan Ulveson, skådespelaren, Leif GW Persson.
Ja,
han och han, vet du, han medverkade ju faktiskt i Nyhetsmorgon på TV4 och nämnde då när han fick den här medaljen. Så vi kan väl lyssna på vad han sa.
Jag fick i måndags, det var ju förrgår då, så fick jag Hans Majestät Konungens medalj.
Men alltså, oj, men vad du, wow. säger du lite sådär?
Titta här, vad fint.
Ja, ja, det gör.
Berätta, vad var det för medalj?
Han ser mer vältränad ut än jag, det beror på att han är det.
Bilder ljuger inte här.
Nej, det är för olika insatser då som har varit till gagn för riket och sådär. I mitt fall att jag har ökat kunskapen om kriminologi.
Ja. Det är väl bara att gratulera, hur känns det?
Ja, det är både hedrande och lite manlig blir man. Sådär.
Det är klart det ska bli, det tycker över. Vi har fog för.
Förra gången jag fick en utmärkelse, det var Simborgarmärket.
Okej. Men snacka om utveckling.
Ja.
Rakt uppåt.
Sen har det gått spikrakt upp.
Ja. 70 år är dags för nästa. Ja.
Grattis till medaljen.
Tack.
Ja, jag tycker att han är väldigt rolig och lättsam. Han sa ju det att kungen ser lite mer vältränad ut än jag, och det är för att han är det. Och sen pratar han ju även om att han är lite mallig, för att sist han fick en utmärkelse var när han fick Simborgarmärket. Så att det var väl dags då igen. Nu en liten tyngre utmärkelse än silverfisken kanske.
Eller hur? Eller baddaren, kommer du ihåg den?
Ja, men vet du, jag blev så förvånad, för jag var sån som tog många Simborgarmärken förr. Ja, jag tyckte det var kul. Men det, vet du, det har kommit så många nya, Jenny. Vi hänger inte med längre.
Va? Har de ändrat, menar du?
Det är så mycket färger, och det är pigviner, och det är, du vet, ja, det, förut var det ju baddaren.
Nej.
Och sen var det ju fiskarna. Och sen var det ju fiskarna med krans, liten krans. Och sen var det ju större krans.
Och sen var det magistern, var det typ det sista man kunde ta, för då var man ju typ simlärare.
Ja, och sen hade man ju dem på en sån här fin liten tavla, sån där med ett streck på.
Med sammet
på. Ja.
Ja,
kanske man skulle hänga upp här hemma.
Herregud, det märks att vi är födda på 70 och du då 90-talet, vill jag säga.
Exakt, saker och ting har hänt.
Nu känns det mer som att 70- och 90-talet lite närmare varandra när det gäller Simborgarmärken än dagens ungdomar,
ja,
och deras färgglada märken.
Mm. Ja, nej, du spanar in där, för jag blev så förvånad när jag såg den här förändringen. Mm.
Vi ska prata om prins Philip, för han hyllas i en ny dokumentär. Så vi går tillbaka till Storbritannien.
Ja, det var ju som så att BBC hade ju faktiskt redan skapat en dokumentär som då skulle hylla prins Philip. Och tanken var ju att den skulle ha visats då i samband med prinsens 100-årsdag den 10 juni. Men efter att prinsen gick bort då den 9 april så fick de göra om dokumentären något. Och nu handlar den mer att fokusera på hur hans familj minns honom.
Mm. Och man har släppt en trailer till den här dokumentären. Man får veta också att drottning Elisabeth, hon tycker ju om att fotografera. Så många av de här bilderna som är med är ju tagna av henne själv då. Och de som deltar, det är barnen, prins Charles, prinsessan Anne, prins Edward och prins Andrew och också barnbarn till prinsen. Men varken Kate eller Meghan deltar i dokumentären enligt Daily Mail, utan fokus ligger då på prinsens allra närmaste.
Ja, så är det. Och jag tycker vi kan lyssna lite på trailern där vi redan nu får höra några av rösterna i dokumentären.
He's always been a huge presence behind everything we've done really. What you see is what you got with my grandfather. He was unapologetically him.
You never really prepare yourself for losing him because he was always there.
We were lucky to have him for nearly 100 years.
Prince Philip, the royal family remembers.
Den här tycker jag låter väldigt spännande. Det är klart att när en person har gått bort så kommer ju så väldigt mycket handla om hyllningar och man lyfter fram de fina vackra sidorna av en person. Men jag hoppas att de berör lite grann om prins Philips barndom också, för den var inte särskilt vacker. Och det gör ju det hela lite intressant. Mm. Har du hört någonting mer om hur den är uppbyggd, Sara, själva dokumentären?
Nej, det har jag inte gjort, utan jag har endast tagit del av den här trailern då, där vi hör både William, Harry, Charles och Sarah Tindall. Och man har ju också då bland annat prins Harry säga att, så här, citat, när det gäller min farfar så var han sig själv utan att be om ursäkt, slutcitat. Och det tycker jag också tar vid lite på det du sa, Jenny, att hela prins Philips liv, både uppväxten och också hur han äntrade det brittiska kungahuset, har ju varit lite av en berg- och dalbana. Det har inte direkt varit spikrakt för prinsen att placera sig själv inom den här kungliga boxen. Han har varit lite kontroversiell emellanåt. Och,
ja, alla de här grodorna som har kommit i hans mun.
Och det är väl lite det kanske som Harry syftar till när han säger just det där, utan att be om ursäkt, han var alltid sig själv. Men jag tycker det här känns som en dokumentär som verkligen är värd att se, och den kommer ju att sändas på BBC den 22 september.
Mm, den ska vi titta på, helt klart.
Det ska vi göra.
Men nu, kära lyssnare, nu är det dags för veckans Harry och Meghan.
Ja, förra veckan så pratade vi om att Harry och Meghans popularitet sjunkit drastiskt i Storbritannien, men paret har ju fått minst sagt en revansch i USA i alla fall.
Mm. Harry och Meghan är med på listan till världens mest inflytelserika människor av Time Magazine, och de pryder dessutom omslaget, eller ett av omslagen, för det är flera människor, de har gjort flera omslag, ett av omslagen som släpptes då på prins Harrys födelsedag igår den 15 september.
Just det.
Och personerna på den här listan väljs ut av redaktörer på The Times Magazine, och nomineringarna kommer då från människor som tidigare har förekommit på listan. Mm. Eller hur?
Det stämmer, och bland de här då 100 mest inflytelserika personerna som blivit utnämnda så delas även de då upp i 6 olika kategorier. Det är då ikoner, pionjärer, titaner, artister, ledare och innovatörer. Och Meghan och Harry tillhör då kategorin ikoner.
Och där toppar de den listan, eller hur?
Det gör de. Lista. Där är de på toppen. Och det är också därför som de har fått tagit plats på det här omslaget. Och parets nya tillvaro bortom den här kungliga världen lyfts nu i den här prestigefulla listan. Och förutom då den stora är att ta plats på listan, så får de då vara på omslaget, som sagt. Och som du sa, Jenny, så är det ju 7 olika omslag som gjorts, och det är ju då baserat på kategorierna. Och det här omslaget, Jenny, det har ju fått, reaktionerna har inte varit nådiga.
Oh my god, säger jag. Mm. Vi kan försöka beskriva det för er som inte har sett det, men det är alltså en bild där man ser att bakgrunden är en trädgård, och man får veta sen att det är parets trädgård i Montecito vid deras hus. Och på bilden då så står Meghan lite framför Harry. Hon är iförd en vit kostym kan man väl säga, eller outfit. Mm. Hon står lite bredbent och ser ut som en väldigt så här, stark kvinna. Och bakom, alltså precis bakom henne så står prinsen. Han är klädd i helsvart. Han har sin högra hand på hennes axel. Folk har ju tolkat den här bilden på så sjukt många olika sätt. Mm. Men man kan säga att en majoritet, om man följer sociala medier i alla fall, det är att den här bilden visar, den symboliserar att Meghan är den starka i förhållandet. Att Harry får stå ett steg bakom henne och stötta henne. Och att Meghan har liksom i sin vita, oskyldiga klädsel, liksom, hon framstår som den goda kvinnan. Liksom, och han är bara då en skugga bakom henne.
Det är många sådana reaktioner, ja. Och sen inuti magasinet så finns det ytterligare en bild som är fotad vid någon form av fönster hemma hos paret. Och där bär både Harry och Meghan en lite klädsel som går i gröna toner tillsammans. Då.
Och där har de också placerat henne i en sån här power pose, liksom, med lite bredbent och lite så här. Det känns som det finns något genomgående tema där i alla fall.
Meghan är ju liksom den som syns mest som syns i de här bilderna. Det kan man ju ändå säga. Ja. Det var lite intressant också för att jag läste att inför fotograferingen så var det ju frisören Serge Normand som fick uppdraget att styla Meghans hår. Och det var ju faktiskt även han som gjorde hennes hår inför bröllopet 2018. Så de har ju haft ett nära samarbete tidigare.
Men du, det är så roligt för att det finns ett så här meme på sociala medier nu som du skickade till mig, Sara. Oh. Där det är omslaget och så är det en person som har skrivit då att ja, men här ser vi ju Meghan och hennes frisör som förklarar hur han har gjort slingor i håret. Ja, men du vet att de tittar in i kameran på ett sätt som att han skulle kunna tittat in i en frisörspegel och där Harry sticker fram huvudet så här, försöker förklara vad han gjort med hennes hår.
Ja, men det är lite den känslan som när man sitter där precis klar och sen ställer sig för sig nära med den här spegeln och visar så här ser det ut bakifrån. Ja, men lite så. Jag förstår vad de menar.
Men det finns ju också, om man kollar på informationen kring vem som har skapat de här bilderna, så är det Nina Hallworth och hennes syster Claire Hallworth som då har stylat. Och de är vana att jobba med kändisar och bland annat personlig stylist till Jennifer Aniston.
Mm, det var inte första gången de hade att göra med Hollywood-kändisar, det kan vi ju säga. Men en sak som vi kan slå fast vid är ju att det här är ju första gången som Harry och Meghan ställer upp och pryder ett omslag med den här typen av bild. Och det är ju unikt i sig med tanke på hela den här grejen med att de vill hålla sig borta från media, vara neutrala, inte synas så mycket.
Mm. Ja, men det kan vi ju ta ifrån dem. För att de agerar ju helt tvärt emot vad de säger. En stor del av kritiken kring bilden har ju också handlat om att bilden är extremt photoshoppad. De är så släta i hyn att de ser ut som sidendockor. Och det blir också så här konstigt när man tittar på ljussättningen på bilden. Han, fotografen, har ju antagligen använt otroligt mycket lampor då, i trädgården. Men det ser ut som att de är påklistrade i den här trädgården.
Att det skulle vara inklippt nästan.
Ja, men det är ju inte det. Men photoshopningen har ju också folk rasat över. Och många fotografer, professionella fotografer, har ju liksom kommenterat det här med att hur kan man, eller varför skapar man så här photoshopade bilder?
Känns ju tyvärr lite så typiskt amerikanskt att det fortfarande ser ut så. Och jag är ju lite... Jag gillar inte den grejen faktiskt alls. Men vi kanske ska prata lite om själva motiveringen då till att de nu är med på den här listan. De hyllas ju väldigt mycket för sitt välgörenhetsarbete. Och då är det José Andrés som grundat World Central Kitchen. Vi har pratat om det tidigare att Harry och Meghan har jobbat tillsammans med den organisationen. Och jag tror även att de är god vän med José Andrés.
Så han har alltså skrivit den här nomineringen, eller skrivit texten i tidningen?
Ja, precis. Och där han bland annat då skriver att Harry och Meghan är bra på att agera inom de frågor som ligger dem varmt om hjärtat. Vi kan läsa då exakt vad det står. Då står det så här, citat. I en värld där alla har en åsikt om människor de inte känner, känner hertigen och hertiginnan istället medlidande med de människor de inte känner. De tycker inte bara att de springer mot kampen. Slutcitat.
Åh, herregud, ursäkta mig, men vilken plattityd.
Ja.
De springer mot kampen. Ja, det kan man verkligen säga att de har gjort. Alltså, kära lyssnare, nu låter jag så oerhört negativ. Jag är inte negativ till att de är med på listan, men jag är negativ till det här sötsliskiga. Ja, springer mot kampen har de uppenbarligen gjort, för att de har ju tagit fighter både här och där konstant hela tiden, till och med mot sina egna familjer. Så ja, men Sara, om vi nu ska vara då jättekritiska. De ska då vara en av världens inflytelserika personer, och det handlar om välgörenhet. Vad är det de har gjort som är så otroligt outstanding inom välgörenhet?
Alltså, det som stör mig lite i den här motiveringen, och där man lyfter deras... Självklart så finns det ett viktigt arbete bakom välgörenhetsorganisationen. Men där skulle jag säga att det finns så många kungligheter i den här världen, om vi nu ska prata om kungligheter kopplade till välgörenhet, som gör ett enormt arbete och som faktiskt gör så himla stor skillnad. Jag tänker framförallt på svenska drottning Silvia och arbetet med Childhood Foundation. Där tycker jag man kan prata om ett välgörenhetsarbete som verkligen gjort avtryck och gör avtryck än idag, om vi nu bara ska fokusera på det kungliga och den kopplingen.
Ja, under så många år också som drottningen har arbetat med det. Men problemet här är väl att Harry och Meghan är kändisar. Alltså, de är ju mer kändisar än vad de är kungliga. Och då är det väl enormt tacksamt att sätta dem på ett omslag, därför att Times redaktörer vet att det kommer ju skapa enormt mycket buzz.
Ja, vi sitter ju och pratar om det nu. Det säger ju ganska så mycket. Och det hade ju inte hänt liksom så.
Nej. Men det är också så här, det som skaver lite, det är ju att Harry och Meghan också har jobbat liksom mot miljön. Det finns också andra kungligheter som gör det bättre. Men i motsats då så sätter de sig gärna i en privatjet och flyger till nästa destination och så vidare. Så att det är ju ett par som också är kontroversiella i det att de gärna framhåller det de gör, men att de kanske inte lever som de lär. Och exakt, det är väl en springande punkt.
Det jag också tycker är lite det som irriterar och sticker lite, och som jag också har läst väldigt många kommentarer om nu på hur folk har reagerat på det här, det är att i motiveringen så står även att paret då ger sin röst till de röstlösa genom sin medieproduktion och välgörenhetsorganisation. Så står också så här: de tar risker för att hjälpa samhällen i nöd. Vilka risker är det de har tagit förutom fighten gentemot det brittiska kungahuset? Har de varit på plats någon gång för att hjälpa?
Nej, men alltså, det enda jag har sett har varit ett ganska så här ordmosigt uttalande om Afghanistan.
Vilket de också fick mycket kritik för.
Ja, är det då att ta en risk att bli utsatt för kritik? Prinsessan Sofia har ju till och med... Alltså, hon klev ju in på Sofiahemmet för att avlasta vårdpersonal som behövde arbeta med corona, covid-19-sjuka människor. Där tar man en risk. Och prinsessan Sofia blev ju sjuk sen i corona.
Och vad är det där paret? Samma sätt, liksom, Project Playground, Sofia och hennes väninna till lika kollega Frida. De är ju på plats i Sydafrika och hjälper till. De är ju närvarande på ett helt annat sätt än vad Harry och Meghan någonsin har varit. Och just att man ska säga att de har tagit en risk. De har tagit en risk för att utsättas för kritik och blivit omskrivna i media. Är det en risk?
Det är den enda risk som jag kan se i så fall.
Och
som de har tagit.
Det stör mig väldigt mycket.
Och sen också att de ger röst till de röstlösa. Snälla lyssnare, hjälp oss, påminn oss gärna. Vad är det för röstlösa som de har gett en röst till? Är det då det här med mental ohälsa? Kan det vara det? För det var en fantastisk insats, men det jobbade även Kate och William med. För jag menar, jag vet när de då trädde ut ur kungahuset, så hade de en sån här dekret till pressen att de skulle välja ut medier som fick täcka deras uppdrag och sådär. Sen visade det sig att de sket ju totalt i det. De har inte blivit intervjuade av några up-and-coming journalister, utan de har ju satt sig i trädgården hos Oprah Winfrey och blivit intervjuade av en av världens största tv-stjärnor. Mm. Så att det är ju det här att leva som man lär. Om man går ut med ett viktigt budskap, men själv sen lever totalt emot det. Jag vet inte, Sara.
Nej, men jag tycker det är viktigt att man också ställer sig lite kritiskt till det här, för att så här, det är jätte så här, de är med på den här listan och de har själva uttryckt att de är väldigt ödmjuka och tacksamma efter att ha kommit med på listan där de gjort via då sin Archwell Foundation. Men jag tycker också att man ska ifrågasätta så här, vad är det de har gjort som gör att Hollywood tycker att de är alltså världens topp 100. Det finns så många människor där ute som gör en sån insats för världen och för förändring på riktigt. Och därför vet jag inte om just Harry och Meghan skulle ta två av de platserna. Nej. Om man nu lägger någon vikt vid listan så att säga.
Ja, men ni lyssnare får jättegärna höra av er till oss om det är någonting som ni tycker att vi har missat i det här eller hur ni reagerar på den här nyheten. Maila jättegärna till kungligt@aftonbladet.se. Vi vill gärna höra era åsikter också.
Ja, och som sagt, det du nämnde igen, jag tycker jag också är viktigt att belysa det, att det här arbetet som Harry och Meghan har gjort och gör genom att man pratar och belyser psykisk ohälsa, det är alltid ett viktigt arbete oavsett vem som gör det. Det är inte så att vi kritiserar att de har gjort det och att det skulle vara oviktigt, men jag tycker bara att själva den här motiveringen till att de skulle vara så inflytelserika och att det de har gjort står sig så mycket högre mot vissa andra viktiga saker som har skett liksom under året, det är det som blir lite knas tycker jag.
Ja. Men i samband med detta utnämnandet då, så skriver Harry och Meghan på sin sajt Archwell att de är ödmjuka för att de har kommit med på den här listan.
Ja.
Och många tror nu liksom att det här omslaget symboliserar en ny era för paret, liksom en era av synlighet. Nu kommer de liksom synas ännu mer och höras ännu mer. Och då undrar jag, Sara, vad tror du?
Blir de ett influencerpar kanske? Nej, men det är ju många som höjer på ögonbrynen just för att ser Harry och Meghan sig själva som någon form av globala ledare nu efter det här året och efter att de har lämnat kungafamiljen. Och ja, det tror jag faktiskt att de gör. Jag tror att det här liksom inte första och sista gången vi ser paret i den här typen av sammanhang alls. Vad tror du?
Nej, men verkligen. Jag har för mig också att att Meghan var med på Times lista förra året. Men inte, hon toppar den inte på något sätt. Men jag tror att hon har varit nämnd där tidigare. Så att det här kanske var något naturligt steg liksom, för redaktörerna. De märkte väl också hur stor genomslagskraft hon har. För jag var inne och kollade på Times Instagram-konto och i chock sitter och läser de här kommentarerna, för att folk är oerhört kritiska. Och de är kritiska på ett konstruktivt sätt och de är kritiska på ett vidrigt sätt. Så att det finns alla grupper i detta. Men jag kan säga så här, av det jag har läst igenom och scrollat i morse, 90% av de som är inne och kommenterar där är så förvånade över att det här paret ska toppa en lista i den här kategorin.
Ja. Nej, vi får se hur det här utvecklar sig, men Harry och Meghans nya roller håller väl liksom på att utformas, och jag tror inte direkt att deras, som de från början uttryckte att de ville ha en mer low-key roll och inte synas så mycket i media, det är nog ingenting som direkt kommer märkas av i den här utvecklingen.
Nej, det där var ju faktiskt bara bullshit. De har ju agerat tvärt emot det hela tiden.
Ja, alltså verkligen. Och sen ska det också bli intressant att se, med tanke på den här mediala närvaron, vad som kommer att bli med deras podcast som släpptes. Det är ju snart ett år sedan, i december va?
Det ekat tomt, och det första avsnittet var ju då bara en teaser på de poddavsnitt som skulle komma under 2021. Det har ju inte kommit ett enda under 2021. Jag undrar liksom vad Spotify tänker kring det här samarbetet, för att det handlade ju också om väldigt mycket pengar som Harry och Meghan fick för samarbetet.
Men om vi nu ska prata om vidare om Harry och Meghans popularitet, så i Storbritannien ligger de ju inte direkt lika mycket på plus som de gör för tillfället i USA. Och ni vet Madame Tussauds, många som lyssnar har säkert besökt det museet när man har varit i London. Jag tror även att det finns på andra platser i världen också, va Jenny?
Ja, precis. Ja.
Och där har ju då paret tidigare stått bredvid den brittiska kungafamiljen där alla vaxdockor är samlade. Men efter att paret lämnade kungahuset så flyttades faktiskt direkt Harry och Meghan bort från den kungliga sektionen på Madame Tussauds och flyttades istället till Hollywood-kändisarna i och med att de valde att flytta till USA. Och där står de nu fortfarande placerade. Men enligt en källa då till Express så är Harry och Meghan med på deras så att säga utvärderingslista. Och att det ligger nära till hands att de inte längre kommer att få stå kvar på Madame Tussauds.
Ja, och en representant för museet har sagt till Reuters, nyhetsbyrån, att Harry och Meghan har flyttats till Awards Party Zone för att återspegla deras flytt från Frogmore till Hollywood. Så ja, vi får väl avvakta och se om de får vara kvar helt enkelt.
Kanske de plockas ner från Madame Tussauds. Det blir ett tydligt statement från Storbritannien i alla fall.
Ja, i alla fall att de går från kunglig status till kändisstatus.
Och det kan ju vi bekräfta då med tanke på det här omslaget vi har sett i tidningen. Ja.
Ja, men verkligen. Vi ska prata om Meghans pappa, Thomas Markle. För han attackerar återigen Harry och Meghan. Han brukar ju höras i medierna titt som tätt. Han har sällan snälla saker att säga om sin dotter och dotterns man. Och nu har han återigen då gjort några vassa uttalanden. Mm. Han säger att Harry och Meghan är fruktansvärt orättvisa mot sina barn som inte låter barnen ha någon kontakt med vare sig morföräldrar eller farföräldrar. Och själv har han ju inte haft någon kontakt med Meghan sedan bröllopet 2018.
Och han säger även att han funderar på att ta till juridisk hjälp för att få träffa sina barnbarn Archie och Lilibet. Men han lägger till att han inte vill att barnen ska vara som någon form av brickor i ett spel och att han har då istället beslutat sig för att vänta. Det här var ju en 15 minuter lång intervju i Channel 7s frukostprogram som han deltog i. Och vi har ju sett tidigare att Meghans pappa är ju inte rädd för att delta i media och just säga exakt vad han tycker och tänker. Vi kan ju lyssna lite på vad han sa den här gången.
Well, next would I go to see them. I would wait patiently till they were ready to bring them to me. I don't want to be a stalker. I don't want to do anything like that. They live about 120 miles from me in Montecito. But as long as she my daughter has the attitude that she doesn't want me to see them. That's the way it's going to be. I certainly won't do anything silly or attempt to stalk them to see my grandchildren. Although I think they're being deprived of seeing all their grandparents, and they're being deprived of seeing all their relatives, and I think that's terribly unfair to them.
Alltså den fråga jag ställer mig efter att ha hört det här, han pratar ju om att han liksom väntar ut Meghan. Han vill ju träffa sina barnbarn. Men de här regelbundna attackerna och medverkan i media, gör det någonting gott för Thomas Markle? Möjligtvis att han tjänar pengar på dem, men de bidrar ju inte till att han kommer bli sams med sin dotter. Det tror inte jag.
Nej, och det här är ju en sån infekterad relation som Meghan och hennes pappa har, och den har ju pågått ända sedan innan parets bröllop 2018, och det har ju liksom bara som en liten tsunami liksom blivit värre och värre och värre med åren. Och som sagt, som du säger Jenny, för varje uttalande han gör i media så tror jag att det är liksom ytterligare ett kliv bakåt i chansen att någonsin få träffa sina barnbarn. Jag tror inte att de kommer att bli sams efter vad som sagts i media och också den här rättsprocessen som faktiskt har pågått dem emellan.
Mm. Nej, men Thomas Markle har också sagt att han kan tänka sig att vittna mot sin dotter. Det var ju den här stämningen som, alltså Meghan stämde ju några tabloider i Storbritannien, och då sa ju Thomas att han kan tänka sig att vittna mot henne. Jag menar, det går ju inte att lösa den här knuten.
Nej.
Jag tror att det kommer ta tid, och det kommer krävas en enorm insats från Thomas Markle i så fall.
Ja, verkligen. Och jag tror inte att Meghans pappa någonsin kommer att vara rädd för att fortsätta uttala sig i media. Och som sagt, han tjänar säkert också ganska mycket pengar på det.
Mm. Vi tar oss över till Norge. Tvära kast här, men ja. Det är nämligen så att prinsessa Märtha Louise, 18-åriga dotter Maud Angelica Behn, hon, ni minns ju, hon hyllades ju världen över för det här känslosamma och mycket viktiga talet som hon höll i samband med sin pappa, Ari Behn's begravning den 3 januari 2020. Och hon lyfte ju vikten av att vi ska prata mer om psykisk ohälsa, eftersom det ju var det som tog hennes pappas liv. Och nu så debuterar hon faktiskt som författare.
Ja, hon ska ju skriva en barnbok om psykisk ohälsa. Och innan hennes pappa gick bort så hade hon tillsammans med honom påbörjat ett manus ihop. För det var då en annan typ av bok egentligen. Men där någonstans så väcktes ju då det här intresset hos Mona Erika om att skriva en bok. Och förläggaren Arve Juritsen beskriver boken som en fortsättning på det här talet som hon höll vid hennes fars begravning. Och i den här boken så belyser hon vikten av att våga prata och våga vara öppen om svåra saker. Samt liksom den här viktiga delen att kunna ta sig ur sorg. Och det här då norska tidningen VG rapporterat om.
Och den här boken den kommer få titeln Trådar av tårar. Och Maud har ju då skrivit både innehållet och illustrerat bilderna. För hon är en jätteduktig illustratör. Det kan man se på hennes Instagramkonto där hon lägger upp teckningar och målningar och sådär.
Så det ska bli en väldigt viktig bok och jag tror också att det är väldigt viktigt att man, hon talar ändå ur, eller skriver ur egen erfarenhet med tanke på vad hon har gått igenom. Och att man då kan ta fram en bok som också riktar sig till unga och till barn för att lättare kunna prata om de här viktiga ämnena. Det är ju jättebra.
Det är bra. Vi har fått en lyssnarfråga. Ni får gärna skicka in fler till oss på kungligt@aftonbladet.se. Den här kom via ditt Instagramkonto, eller hur Sara?
Ja, precis. Det var en tjej som heter Saga som skrev till mig så här. Hej, jag såg den här missen på Twitter där moderaten Lars Bäckman la upp fel bild på kronprinsessan från riksmötets öppnande. Han publicerade en bild från 2019. Men det är inte så konstigt att de blandas ihop bilderna för prinsessorna och drottningen bär ju alltid svarta och vita kläder. Varför gör de egentligen det?
Jo, men det finns ett enkelt svar på det. Och det är ju så här att i alla tider, alltså riksmötets öppnande hette tidigare riksmötets högtidliga öppnande och hölls på slottet och alla kungliga damer de bar hovdräkt. Och de dräkterna var i svart och vitt. Så 1974 när riksmötet hölls på ett mer, inte så kungligt sätt, då ville man ändå efterlikna. Drottning Silvia bestämde sig för att nej, men då kör vi ändå på klädkoden svart och vitt. Och då bär man en svart och vit dräkt och en hatt gärna. Och det har ju alla kvinnliga damer i familjen anammat. Och det är därför vi ser kronprinsessan och prinsessorna i ofta kanske en svart eller vit liten dräktjacka och en knälång kjol. Och ja, man vill alltså behålla temat från de gamla hovdräkterna.
Och det är ju fint tycker jag att man ändå har valt att behålla den symboliken med tanke på att den här hovdräkten den instiftades ju av Gustav den tredje så den har ju funnits med länge i bilden. Och då är det ändå fint även om vi inte ser kungligheterna i hovdräkten så finns det ändå kvar vissa detaljer från den tiden. Mm.
Nu för tiden så ser man ju mer anställda vid hovet bära hovdräkt men idag är de ju mörkblå och vita. Och med lite så här gallermönster på ärmarna.
Den är väldigt fin tycker jag. Den är stilig.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Och flott.
Och den har drottning Silvia också varit med att ta fram.
Ja. Som sagt, skicka gärna in fler lyssnarfrågor till oss och glöm heller inte att följa oss på sociala medier. Var hittar man dig, Jenny?
På Instagram, kungligt med Jenny. Och var hittar man dig, Sara?
Royalistan.se hittar man mig på. Det blev ett innehållsrikt och vi har mycket tyck och tänk från vår sida. Men jag tycker det är härligt att få sitta och diskutera med dig, Jenny.
Ja, men det är jättehärligt. Och vi vill jättegärna höra era åsikter också. Så glöm inte att mejla kungligt@aftonbladet.se.
Hoppas ni alla får en fin helg när det är dags för det. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Ha det gott. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.